Här börjar Vikingens prinsessa av Sarah Rody, översatt av Charlotta Theorin. Inläst av Emma Winge för Harlekin. En rafflande vikingaromance som gör skäl för uttrycket kärlek börjar alltid med bråk, men på bådas villkor. Detta är första delen i miniserien Ivarsson för evigt. Sarah Rody har alltid varit en hopplös romantiker. Som barn älskade hon de gamla filmerna som hennes farfar tipsade henne om, och hon slukade alla kärleksromaner som fanns att låna på traktens bibliotek. Sarah bor i byn Cookham i engelska Berkshire, och hon älskar att promenera längs Themsen med sin man, sina båda döttrar och deras hund. Efter drygt 20 år som journalist har hon nu lyckats uppfylla sin ungdomsdröm om att skriva för Harlekin. Enligt Sarah förtjänar alla att få leva lyckliga i alla sina dagar. Dedikation. Till Chris, Maya och Ada. Första kapitlet. Termarth Castle, senvåren, år 821. Prinsessan Annes långa hår fladdrade i den svala kvällsbrisen när hon sprang omkring längs borgen Termarths bröstvärn likt ett jagat villebråd. De massiva murarna var avsedda att skydda henne från angrepp, men i själva verket hade de hållit henne fången i hela hennes liv. Ändå var det inte själva platsen hon avskydde, utan snarare mannen som höll henne kvar där, hennes far, kung Ealsborough. Han hade inte visat henne någon ömhet under uppväxten. Det var manliga arvingar som han velat ha. Men nu var det precis som om Anne plötsligt blommat upp till ett skinande silvermynt att handla för. Och handla var precis vad han gjort. Längst bort i norra hörnet stannade hon till och flämtade efter luft medan hon tog stöd mot den kalla stenmuren. Solen höll redan på att gå ner över den vidsträckta landsbygden där brasorna som tänts i de små stugorna lyste upp likt eldflugor. Folket förtjänade en bättre härskare än hennes far, och det gjorde hon också. Det gick inte en dag utan att hon hörde talas om nordmännens hänsynslösa räder mot de försvarslösa byarna. Och trots att hon gjorde allt hon kunde för att hjälpa, skaffade familjerna tak över huvudet, delade ut överbliven mat från slottsköket samt skötte om de sjuka och sårade, så var det långt ifrån tillräckligt. Och kungen var enbart intresserad av att skydda sitt rike och sin makt. Anne var livrädd att möta samma öde som sin bortgångna mor genom att bli bortgift med en man som hon inte hade några känslor för. Hon hade varit dåraktig nog att våga drömma om kärleken, att vilja ha mer. Men fadern hade krossat dessa drömmar för några veckor sedan när han informerat Anne samt alla undersåtar som råkade befinna sig i stora salen om att han tänkte gifta bort henne med den förmögne Lord Crow av Cullhorn i utbyte mot en armé. Anne var förtvivlad. Hennes lycka betydde ingenting för kungen jämfört med möjligheten att få soldater till skydd mot en sannolik invasion från de danska krigarna. Attackerna kom allt närmare för varje dag. Men det var inte nordmännen som fick Annes sängkammare att kännas allt mer trång. Det var vetskapen om att Lord Crow anlänt till slottet för att äkta henne redan nästa dag. Det var därför hon flytt upp till bröstvärnet för att få lite luft. Hon var inte redo. Hon skulle aldrig bli redo. Hon ville inte gifta sig med den fetlagde och tunnhårige mannen som var dubbelt så gammal som hon. Den sista värmen från solen började ebba bort och månen framträdde på den violetta himlen. Anne huttrade till. Trots oroligheterna i landet rådde stor upphetsning inför det kommande bröllopet. En ständig ström av gäster hade anlänt till staden och fört med sig öl.